Kapitel 2. Vad kärlek är. Vad kärlek är kan inte läras ut. Det kan inte läras in. Men det kan kännas igen. Kan du gå förbi kärleken och inte veta att den finns där? Ja, visst. Du gör det ständigt genom att välja att se illusion istället för sanningen. Du kan inte lära dig kärlek, men du kan lära dig att se kärleken där den redan finns. Kroppens ögon är inte de ögon med vilka du kan känna igen kärleken. Det är däremot Kristi sanna seende. För endast Kristi sanna seende kan se Guds ansikte. Så länge du letar efter en Gud med fysisk form kommer du inte att känna igen Gud. Allt verkligt är av Gud. Ingenting overkligt existerar. De människor som går från detta liv till nästa lär sig ingen stor hemlighet. De inser helt enkelt att kärlek är det enda som finns. Ingenting overkligt existerar. Tänk efter själv. Om du skulle dö imorgon, vad skulle du finna meningsfullt idag? Endast kärlek. Detta är nyckeln till frälsningen. Eftersom kärlek inte har någon fysisk form kan du inte tro att kärlek skulle kunna vara vad du är, vad du strävar efter att vara, vad du försöker återvända till. Du tror således att du är någonting annat än kärlek och åtskild från kärlek. Du kallar kärlek en känsla och en av många. Likväl har du fått veta att det endast finns två som du kan välja mellan, kärlek och rädsla. Eftersom du har valt rädsla så många gånger och försett den med så många olika namn, känner du inte längre igen den som rädsla. Samma sak är sant vad gäller kärlek. Kärlek är det namn du ger till mycket som du är rädd för. Du tror att det är möjligt att välja det som ett sätt att köpa din säkerhet och trygghet. Du har således definierat kärlek som en reaktion på rädsla. Det är därför du kan uppfatta kärleken som rädslans motsats. Detta är sant nog, men eftersom du egentligen inte har känt igen rädslan som intet, har du heller inte känt igen kärleken som allt. Det är på grund av de egenskaper du har givit rädslan som kärleken har fått egenskaper. Endast separata ting har egenskaper och kvaliteter som verkar kompletterande eller motsägande. Kärleken har inga egenskaper och det är därför den inte kan läras ut. Om kärleken inte kan läras ut utan endast kännas igen, hur kan detta igenkännande bli möjligt? Genom kärlekens verkan, ty orsak och verkan är ett. Skapelsen är kärlekens verkan, och det är även du. Att tro att du kan handla kärleksfullt ena stunden och handla i vredesmod nästa, och tro att båda dessa handlingar kommer från samma ställe, är ett misstag av enorma proportioner. Återigen förser du kärleken med en ibland-etikett och tycker att det är en bedrift att handla kärleksfullt oftare. Du betecknar en kärleksfull handling som bra och att handla i vredesmod som dåligt. Du känner att du är i stånd till kärleksfulla handlingar av heroiska mått och fruktansvärda handlingar med fasansfulla följder, modiga handlingar och fega handlingar. Passionerade handlingar som du kallar kärlek och passionerade handlingar som du kallar våld. Du känner dig oförmögen att kontrollera det mest extrema av de handlingar som kommer ur dessa känslomässiga ytterligheter. Båda ändarna av känsloskalan anses som farliga och du söker ett mellanläge. Det sägs att du kan älska för mycket eller för lite, men aldrig tillräckligt. Kärlek är inte någonting du gör. Det är vad du är. Att fortsätta se kärleken på ett oriktigt sätt är att fortsätta vara oförmögen att känna igen sitt själv. Att fortsätta se kärleken på ett oriktigt sätt är att fortsätta att leva i helvetet. Medan vissa försöker undvika de intensiva känslornas toppar och dalar är det ändå i det lidelsefria livet däremellan som helvetet befästs och blir riktigt verkligt. Du kan kalla glädje för himmelriket och smärta för helvetet och försöka göra läget mitt emellan till din verklighet eftersom du tror att det finns fler än dessa två val. Ett liv med bara en liten mängd glädje och bara en liten mängd smärta betraktas som ett lyckat liv. För ett liv fullt med glädje betraktas bara som en dagdröm och ett liv fullt av smärta som en mardröm. Till denna förvirring kring kärlekens verklighet lägger du innehållet i din egen historia, fakta du lärt dig och de teorier kring din existens som du tror på. Även om syftet med din tillvaro här förblir oklart, kan du identifiera vissa skeenden som du kallar framsteg och andra som du kallar utveckling, och du hoppas att du har en roll att spela, om än aldrig så liten, när det gäller att förbättra mänsklighetens tillstånd. Detta är det mesta ni hoppas kunna göra, och få av er tror att ni kommer att lyckas. Andra vägrar se på livet som om det skulle ha ett syfte och dömer därför sig själva till meningslösa liv, övertygade om att en bland miljarder människor varken gör någon skillnad eller har någon betydelse. Ytterligare andra sätter upp skygglappar mot världen och försöker bara göra sitt eget hörn av den mera tryggt och säkert. Somliga skiftar från ett alternativ till nästa, ger upp det ena och hoppas att det andra ska ge dem lite frid. Det är vansinnigt att tro att dessa är det enda alternativ som står till buds för varelser som skapats av en kärleksfull gud. Ändå tror du att det är rent vansinnigt att tänka tvärtom. Kan detta verkligen vara sant, även utifrån din begränsade syn på vem du är? Du måste få kännedom om det vansinniga med ditt sätt att tänka och den värld du varse blir innan du kan bli villig att ge upp det. Detta vet du egentligen och ändå glömmer du hela tiden. Denna glömska är ditt egos verk. Ditt sanna själv vill inte glömma och kan inte heller, inte ens för den minsta lilla bråkdelen av en sekund. Det är just ditt sanna självs oförmåga att glömma som ger dig hopp om att lära känna igen kärleken och med det igenkännandet kunna sätta stopp för det vansinniga med din nuvarande varseblivning. Ditt verkliga själv är Kristus i dig. Hur skulle det kunna vara någonting annat än kärlek eller att se med andra ögon än kärlekens? Tror du att någon anständig människa skulle kunna se på en kärlekslös värld, på nöden och förtvivlan och inte bli berörd? Tro inte att det som verkar bidra till världens elände utgör något undantag. Det finns inte en själ som vandrar på denna jord som inte gråter över vad den ser. Men Kristus i dig gråter inte, för Kristus i dig ser med kärlekens ögon. Skillnaden är att kärlekens ögon inte ser nöden och förtvivlan. Det finns inte där. Detta är miraklet. Miraklet är sant seende. Tro inte att kärleken kan se nöden och se kärlek där. Kärleken ser inte nöden överhuvudtaget. Vad du har gjort av den är inte barmhärtighet. Bibeln lär dig att vara barmhärtig som Gud är barmhärtig. Du har definierat barmhärtighet som någonting annat än Guds barmhärtighet. Att tro att Gud ser nöden och svarar med sympati och deltagande och inte gör slut på nöden är att tro på en Gud som är barmhärtig så som du är barmhärtig. Du tror att du skulle göra slut på nöden om du kunde och börja med din egen, och ändå kan du inte, lika lite som Gud kan, göra slut på nöden genom att göra den verklig. Det finns ingen magi här som kan vända nöd till välbehag och smärta till glädje. Dessa handlingar skulle verkligen vara magi, en illusion ovanpå en annan illusion. Du har helt enkelt accepterat illusion som sanningen och söker därför efter andra illusioner för att ändra någonting som aldrig har funnits till någonting som aldrig kommer att finnas. Att vara barmhärtig som Gud är barmhärtig är att se som Gud ser. Än en gång poängterar jag för dig att detta inte handlar om att du ska se nöden och sedan säga till dig själv att du inte ser den. Jag förespråkar inte hjärtlöshet utan helhjärtadhet. Om du så bara tror på den minsta lilla bråkdel av sanningen, om du så bara tror att du endast är en liten del av Gud, inte större än en knappnålstor ljusglimt i en överväldigande sol, så kan du ändå inte tro att nöden och förtvivlan är verkliga. Men om du gör det, då tror du att detta också gäller för Gud. Och om det vore sant, vilket hopp skulle det då finnas om ett slut på nöden? Vilket ljus skulle det då finnas i universum som kunde utplåna mörkret? Vänd nu på den här tanken och se om den blir mera begriplig än tidigare. I det scenariot har en välvillig och kärleksfull Gud som har utsträckt sitt vara till att skapa universum på något sätt lyckats utsträcka det som inte är av honom och skapa det som är olikt hans vara på alla sätt. Skulle ens du försöka dig på sådan dårskap? Skulle du kunna tänka ut det som är otänkbart? Vilket svar återstår då förutom att du inte ser verkligheten som den är? Vad vinner du genom att se på ett felaktigt sätt? Vilka risker finns det med att försöka se på ett nytt sätt? Vad skulle en värld utan nöd vara om inte himmelriket? Låt inte skepnader från det förgångna visa dig vägen bortom illusioner till nuet. Vänd dig inåt till den i dig som vet vägen. Kristus är i dig och du vilar i Gud. Jag gav löftet att aldrig lämna dig och att aldrig lämna dig utan tröst. Den heliga anden har givit dig den tröst du kunde acceptera i ditt bekymrade sinne. Vänd dig nu till mig så att jag får trösta ditt bekymrade hjärta. Du har inte vänt på ditt tänkande tillräckligt, för då skulle inte ditt hjärta fortfarande vara bekymrat. Omvändningen har inte skett därför att du skiljer sinne och hjärta åt och tror att du kan involvera det ena utan att involvera det andra. Att veta med ditt sinne, tror du, är en inlärningsprocess frikopplad från allt annat som du är. Du kan således veta utan att detta vetande är vem du är. Du tror att du kan älska utan att kärleken är vem du är. Ingenting är åtskilt från ditt vara. Ingenting står för sig. Alla dina försök att hålla saker och ting åtskilda är ingenting annat än den ursprungliga separationen som du iscensätter på nytt för att övertyga dig själv om att separationen faktiskt inträffade. Du står inte åtskild och ensam. Vid dessa ord jublar ditt hjärta, men ditt sinne gör uppror. Ditt sinne gör uppror därför att det är egots starka fäste. Det är ditt tankesystem som har gjort den värld du ser med egot som sin ständiga medhjälpare i dess uppbyggnad. Men ditt sinne gladde sig också över vad det lärt sig av all den undervisning som har fört dig hit och gratulera sig självt till den bedrift som gav det lite vila. Det är tack vare denna vila som hjärtat kan börja höras. På samma sätt som den heliga anden kan använda det som egot har gjort, kan egot använda det som sinnet har lärt men ännu inte integrerat. Till dess att du är vad du har lärt, lämnar du utrymme för egots intrigerande. Så snart du är vad du har lärt, finns inget utrymme där egot kan leva. Och förvisat från det hem du gjorde åt det, dör det sakta bort. Till dess att detta händer tar egot åt sig äran för det som sinnet har uppnått, till och med för den större frid och belåtenhet som din inlärning gav dig. Det kan se och ser också sig självt som bättre och starkare och mer kapabel till att få framgång i världen. Det använder allt du har lärt för sin egen motivation och lyckönskar dig med en lätt klapp på axeln till dina nya förmågor. Om du inte är på din vakt kan det till och med se ut som att det har blivit starkare än förut och häftigare i sin kritik. Det låtsas kräva att du ska leva upp till nya krav bara för att använda det som du har lärt till att öka din skuld. Således vinner de dagliga striderna och kämpar för din slutliga kapitulation. Det vill säga den dag du ger upp och erkänner dig besegrad. Det bestrider din rätt till lycka och kärlek och mirakler och försöker endast få dig att hävda att det inte fungerar att leva med sådana fantasier och att det aldrig någonsin kommer att vara möjligt här. In på detta slagfält har du tappert marscherat. Kriget rasar dag och natt och du har blivit allt mer missmodig. Ditt hjärta ropar efter lindring och ropet förklingar inte ohört. Hjälpen är här. Tro inte att allt det som du har lärt inte kommer att leda till det som det var tänkt att det skulle leda till när det gavs till dig. Tro inte på ditt misslyckande eller egots framgång. Allt som du har lärt är fortfarande med dig, oberoende av hur du varse blir resultatet av din inlärning. Din varseblivning av ett resultat som ligger inom din kontroll är det enda som behöver förändras. Kom ihåg att orsak och verkan är ett. Det som du vill lära kan du inte misslyckas med att lära. Till att börja med kommer vi att arbeta för att uppnå ett tillstånd av neutralitet där det inte längre utkämpas ett krig, där de dagliga striderna upphör. Vem som vinner och vem som förlorar är inte viktigt för oss här. Freden har ännu inte kommit, men kapitulationens vita flagga har höjts i luften och lagts ned på helgad mark, där neutralitet kommer att råda en kort tid innan freden bryter ut med glada jubelrop. Det finns inga krigsbyten att sätta värde på, inga segrare i detta krig. Det enda du har lärt och lär dig återigen är att detta är vad du inte vill ha. Frihet att återvända hem, bort från ångest, skrik, nederlag och förljugenhet är det enda du söker nu. Det är i ett tillstånd av neutralitet som återfärden börjar. Arméer marscherar kanske inte hem ännu, men förberedelsen har börjat.